CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
I och med det här beslutet så sätter vi nu igång en total miljöomstöpning av svenskt flyg.
Det som oroar mig just nu är ju att man samtidigt säger nej till utbyggnad av Arlanda. Och här har ju Socialdemokraterna, menar jag, lagt sig platt.
Det är ju inte så att Sverige har den absolut sämsta statistiken på det här området. Det är ju inte så. Sverige har faktiskt nu en överdödlighet som är normal.
Protesterna har bland annat lett till att ett antal statyer som föreställer personer som förknippas med slaveri och rasism har välts över ända.
Och vi börjar i Norrköping där människor protesterar mot statyn av köpmannen Louis De Geer.
Black Lives Matter-rörelsen fortsätter ju att engagera en hel värld, och här hemma så fick Alexander Bard sparken från TV4 igår efter att ha starkt kritiserat den här rörelsen.
Ja, här är veckopanelen igen. Vad händer med flygtrafiken? Vad händer med SAS? Och hur gick kohandeln till som blev ett stopp för utbyggnad av Arlanda? Att många på äldreboenden har fått sätta livet till hade inget med regeringens strategi att göra. Nu skärskådas statsministerns ord om coronakrisen. Och statyer över personer med tvivelaktig historia lever farligt just nu. Ska också svenska statyer nagelfaras? Och jurymedlemmar i TV i efterdyningarna av protesterna mot rasism. Det här är veckopanelen i midsommarveckan med Maria Wetterstrand, Stefan Krakowski och Thomas Mattsson. Jag heter Staffan Dopping. Midsommar kom plötsligt i år, höll jag på att säga. Men veckopanelen tar inte ledigt, även om vi har spelat in ett par dagar i förväg, ärligt talat. Och jag är stolt att presentera panelisterna. Maria Wetterstrand, hållbarhetskonsult, tidigare språkrör för Miljöpartiet. Välkommen.
Tack så mycket.
Stefan Krakowski, psykiater och skribent. Hej.
Hej, hej.
Och Thomas Mattsson, senior rådgivare i Bonniersfären och tidigare chefredaktör för Expressen. Hej och välkommen.
Hej, hej.
Ja, att tala om vädret just nu i ett samtal som bandas i förväg, det är inte tillrådigt. Alltså, det är en gammal radioregel. Men man kan ju fråga om hur det har varit. Alltså, hur har juni månad varit än så länge? Vad säger ni?
Nej, men det är väl lite annorlunda. Jag tror att många funderar, vad ska man göra på semestern? Får man åka? Vem får man träffa? Om många människor normalt sett har en så här liten stressfaktor för att få ihop det, så har man nu fått det perfekta alibit för att inte bestämma sig i förväg lika tydligt som man kanske...
Det passar mig så himla bra, måste jag säga. Många människor blir ju stressade om de inte har planerat. Mm. Jag blir stressad av att planera saker, för att då känner jag mig inte flexibel. Då har jag liksom inget utrymme att ändra på grejer om jag har gjort en plan. Så att jag undviker alltid in i det sista att planera. Medan min dotter tjatar på mig, nu måste vi planera semester, mamma, vi måste veta exakt vad vi ska göra. Hon vill ha varenda timme helst planerad, eller i alla fall varje dag. Men nu kanske, har jag en perfekt ursäkt.
Så ja, det kanske fler som tycker att det här faktiskt är någonting som sänker stressen och ångesten. Vad säger psykiatern i rummet?
Ja, men den gör det. Den gör det. Jag såg tyska tidningen Die Zeit ställer en fråga. Varför de nu gör det vet jag inte riktigt. Men varje år ställer de en fråga till sina läsare. Hur mår du? Och det har de gjort under ganska många år. Och då visar det sig att normalt sett så är det kanske 65-66% som säger att de mår bra, tack. Nu i liksom lockdown-tider och coronatider så har det skuttat upp till att 75% säger jag mår alldeles utmärkt. Så att det faktum att man inte kan göra upp planer, man kan inte göra olika events och vara med på olika saker, har gjort att stressnivån har gått ner väldigt, väldigt mycket, tydligen. Men jag älskar midsommar och traditionella midsommar. Firande så här, det kommer ju inte bli något sånt i år. Men jag är glad ändå att det är midsommar och att det är sommar överhuvudtaget.
Innan vi går in på våra tre huvudämnen kan vi ju plocka upp lite av det som hände förra veckan och som kanske fortfarande ger en del svallvågor. Jag tänker till exempel på palmutredningen som nådde ett slags slutpunkt förra veckan. Ja, om det nu var det. Eller var åklagare Christer Peterssons beslut och hans beslutsmotiveringar av den karaktären att allt drar igång igen? Vad säger ni?
Spekulationerna kommer ju fortsätta. Jag tycker att det har varit lite intressant att följa rapporteringen veckan efter, där det har kommit fram en del uppgifter ur den för stunden då nedlagda förundersökningen. Många hade nog bilden av att man har gått tillbaka till brottsplatsen och man har egentligen värderat Stig Engström utifrån de vittnesmål som fanns då och egentligen inte så mycket nytt, för det fanns ju ingen teknisk bevisning. Men det har ju framkommit att så sent som 2017 så fattade Christer Pettersson beslut om att frihetsberöva en person i palmutredningen. Och fyra personer hämtades till förhör utan föregående kallelse. Där, alltså, polisen knackade på dörren i gryningen. Det är ändå lite intressant. Jag tror inte riktigt att vi är så många som har förstått att det har varit så aktiva utredningsinsatser så att folk faktiskt har frihetsberövats i nutid. Det tycker jag är lite spännande, tror jag.
Jag, som så många andra, trodde ju att nu skulle facit komma. De har mordvapnet och det skulle bli någon sorts avslut på det hela. Men det blev det ju inte. Det finns ingen mordvapen, ingen vittne och inget, knappast något motiv heller egentligen, vad jag förstår. Men jag måste säga att jag, efter fem minuter så höll jag nästan på att nicka till. Den här presskonferensen var ju helt overklig. Det var liksom, kändes som det var århundradets presskonferens, och plötsligt i en PowerPoint-slide så ser man plötsligt ett namn, och det skulle vara den utpekade mördaren till Palme. Så att jag tror jag, och många andra känner nog att vi är lite förvånade och besvikna. Det var en sorts antiklimax, känns det som.
Alltså, jag har ju åsikter om mycket grejer, men jag har inte så mycket åsikter om det här faktiskt. Man måste sätta stopp någonstans för man ska tycka saker om.
Men den här lite sega pressträffen där, en del har ju berömt det och sagt...
Jag tyckte faktiskt den var bra.
Det kan jag säga, jag hade en åsikt där ändå. Ja. Och varför var den bra då?
Ja, men det var så intressant när de gick in i alla de här detaljerna om mordplatsen och vart alla saker hade varit och vart alla personer hade stått. Och så det kändes, jag älskar Agatha Christie, det kändes lite som en Agatha Christie-roman.
Vi sitter ju ganska nära mordplatsen när vi spelar in det här. Jag tyckte att det var lite svårt att förstå logiken i det som presenterades, för att man presenterar då tre tidigare utpekade eventuella gärningsmän, och en av dem beskrivs med namn då, Christer Pettersson, som en blandmissbrukare, en känd kriminell. Och där skriver man ut för- och efternamn. När man pratar om en annan person som varit frihetsberövad, som också varit framme i offentligheten, då heter han 33-åringen. Fast säkert 3 miljoner svenskar vet att han har Victor Gunnarsson. Och den tredje personen, han blir Christer A. Och det var flera gånger som man i materialet på bild fick se ett vittne anonymt eller med initialer. Medan utredarna och åklagaren pratar och för- och efternamn. Så att jag förstod inte riktigt hur man hade liksom resonerat kring vad man skulle lämna för information och inte.
Nej, en del tycker ju att det var helt fel att namnge den sedan 20 år döde Stig Engström. Medan jag tror att åklagarna bedömde att det var helt omöjligt att undvika det, eftersom det var så känt, och Skandiamannen och filter och allting och så vidare.
Ja, och han har ju själv sökt offentligheten och ställt upp i tidningar och tv. Så.
Ja, sen finns det ju anhöriga, men allmänintresset. Nu ska vi inte fastna i det, utan vi går in på första huvudämnet. Krisande flygbolaget SAS, statens mångmiljardstöd och Arlandas framtid.
I och med det här beslutet så sätter vi nu igång en total miljöomstöpning av svenskt flyg. Regeringen kommer nu att inleda en dialog med andra delägare i SAS för att ställa skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen. Nu klockan 9 kommer Swedavia med ett pressmeddelande där man också säger att man inte kommer gå vidare med en utbyggnad av Arlanda. Och det är något som regeringen också ställer sig bakom.
Det som oroar mig just nu är ju att man samtidigt säger nej till utbyggnad av Arlanda. Och här har ju Socialdemokraterna, menar jag, lagt sig platt för Miljöpartiet. Så har man kohandlat så blir nej till utbyggnad av Arlanda och mer pengar till SAS. Man borde ha satsat på både och.
Per Bolund, finansmarknadsministern, om att det som sker nu med SAS innebär en total miljöomstöpning av svenskt flyg. Och sen hörde vi Moderaternas Elisabeth Svantesson intervjuad av SVT. Vad säger panelen och Maria Wetterstrand? Är det självklart rätt att ge 5 miljarder till flygbolaget SAS?
Jag har ganska mycket att säga om den här frågan. Man har ju gett pengar till SAS under väldigt många tillfällen genom åren. Och på det sättet då subventionerat, kan man säga, flygtrafiken genom att tillföra olika typer av resurser när det har gått dåligt för SAS. Så att man ska komma ihåg att det har ju gått dåligt för SAS under lång tid. Och den borgerliga regeringen försökte sälja SAS men fick inte med sig de andra ägarna. Det är i alla fall så jag har förstått det. Och det tycker jag hade varit motiverat att göra. Och det hade varit att föredra framför att staten ska gå in med massa pengar. Men, och jag har varit emot att man ska tillföra de där pengarna varenda gång. Tills nu, kan man väl säga. Om det någon gång kan vara motiverat att man ska ge ett sånt här ägartillskott till flygtrafiken, så är det väl möjligen i så fall nu. Men då ska ju det också vara förknippat med att man ställer krav på tydlig klimatomställning. Så att man till exempel kan använda en del av de här resurserna för att övergå till biodrivmedel. Ställa krav på att man inte ska konkurrera med tåget på vissa sträckor som man har gjort i Frankrike till exempel. När man har gett stöd till Air France. Det finns många sådana saker som man kan ta till för att se till att ett sånt här stöd också blir just ett omställningsstöd. Så att man ställer om flygtrafiken.
Så man ska styra SAS mycket ännu mer,
ja,
än hittills,
faktiskt,
tycker du?
Det tycker jag.
Har man inte gjort det då?
Jag tycker inte att man har gjort det. Men däremot så ska man ju vara medveten om att svenskt flyg har ju gjort en egen färdplan inom Fossilfritt Sverige. Där man har själva tagit på sig att man vill bli fossilfritt i 2030 på inrikesflyget. Och också något senare då på utrikesflyget. Så att det finns ju också en vilja hos flygbolagen. De känner ju pressen på sig att de måste gå i den här riktningen. Och kan man då med deras goda minne, kan man säga, ställa den här typen av krav på flyget så att man snabbar på den här transformationen, så tror jag att då kan man ju göra rätt mycket nytta faktiskt i det här läget. Och då kan ett sånt här stöd möjligen vara motiverat för en gångs skull.
Moderaterna Elisabeth Svantesson, hon säger att det var rätt att rädda SAS men att det är skadligt att man sätter stopp för utbyggnaden av Arlanda. Socialdemokraterna har lagt sig platt för Miljöpartiet på den punkten, anser hon. Thomas Mattsson, är det sannolikt så?
Det vet vi ju inte, för näringsminister Ibrahim Baylan säger att det finns inget sånt beslut. Medan Miljöpartiets representant i näringsutskottet säger att det finns en skriftlig överenskommelse. Och Centern i sin tur säger att de känner inte till någon sån överenskommelse inom januaripartierna. Och Per Bolund, som vi hörde, hänvisar ju till vad Swedavia säger. Och läser man det pressmeddelandet så står det ju att den här utbyggnadsplanen eller kapacitetsökningen pausas tills vidare. Vilket ju är en mycket mildare formulering än den som Per Bolund gav uttryck för. Så att det är ganska mycket pengar, ganska stora beslut. Men som medborgare vet vi fortfarande inte vem som har kommit ut i den som vad.
Det är ju lite tråkigt att vi ska sitta och gissa om det. Men Maria, du kanske vet exakt hur det ligger till här med dina gamla kontakter.
Jag vet inte exakt hur det ligger till. Men jag vet att man har fört den här diskussionen också i Swedavia att man skulle pausa den här utbyggnaden. Så att det är inte alls säkert att det här har varit bara regeringens initiativ. Och det är väl också helt logiskt. Jag menar, flygtrafiken är jättehårt drabbad. Det är ingen riktigt som kan bedöma idag hur den kommer att bli när den återupptas.
Jo, men den här politiska oklarheten om huruvida det finns en tydlig överenskommelse i regeringen om att stoppa utbyggnaden.
Jag blir så trött på att de inte kan säga rakt ut om de tycker olika om saker. Alltså överhuvudtaget i regeringen är så trött på det här med talepunkter och att man ska bli överens och alla måste säga exakt samma sak. Vem skulle bli förvånad över att man i en politisk församling som regeringen har politiska diskussioner där vissa personer tycker en sak och andra personer tycker en annan? Och särskilt om man har två partier som tycker olika. I Finland är det inte alls så här. I Finland så kan man ha ett förslag från regeringen och så ett av regeringspartierna så röstar hela riksdagsgruppen emot. Och det är visserligen, det är klart det står i media och så, men det är inte någon superkris. Det är liksom upprör inte hela landet och regeringen måste
avgå. Ja, men att tycka olika är en sak, men om de påstår olika saker om vad som har hänt, så att säga, fakta på stående, då blir det
statsråd.
Då kan det bli väldigt roligt.
Det kan bli roligt.
Ja, men det är ju klart att man tolkar saker olika också ibland. Och jag tycker faktiskt att det är ett problem för mig som utomstående och väljare och intresserade av politik, att jag inte vet vad det parti som jag har röstat på driver i regeringen, vad de står för och vad de gör och hur de tolkar saker. För jag får bara se det filtrerat genom socialdemokratiska ministrars åsikter. Jag tycker att det är lite knepigt, men det är ju en tradition i Sverige som man alltid gjort. Som man gjort i borgerliga regeringar, som man gjort i... Ja, sossarna har inte haft någon samarbetsregering sen...
Men då var det inte filtrerat genom socialdemokratiska ministrar, men det var borgerliga regeringar.
Nej, exakt. Men alla partier skulle stå för samma och ingen får säga vad de egentligen tycker. Jag tycker det är superknepigt faktiskt.
Stefan, vad säger du om allt detta?
Nej, men det är ju en uppfriskande synpunkt som Maria ger uttryck för. Jag skulle också önska inte bara den här frågan utan överhuvudtaget större transparens och ärlighet från politiskt håll. Just här så tycker jag väl inte att det är så speciellt förvånande att Miljöpartiet har en helt motsatt åsikt jämfört med Socialdemokraterna. Man ser man på Miljöpartiets inställning till flyg sedan ett bra tag tillbaka så är den ju inte speciellt flygvänlig. Det var inte så väldigt länge sedan som man ville lägga ner alla inrikesflygplatser i Sverige söder om Sundsvall och istället satsa på tåg. Så jag är inte speciellt förvånad över den här motviljan att göra någonting sett för framtiden. Därför att det här är ju, som jag ser det, en otroligt viktig del av vår infrastruktur, flyget. Och att å ena sidan nu gå in med insatser att rädda SAS, vilket jag tycker är helt riktigt. Men att också samtidigt sätta stopp för en utbyggnad av Arlanda. Det har jag lite svårt att se hur det ska gå ihop överhuvudtaget. Och sen kostar det ju faktiskt pengar att ställa om flyget till mer miljövänligt också. Jag vet inte var de pengarna ska komma ifrån om man samtidigt inte ger rimliga förutsättningar för flyget och SAS att utvecklas.
Alltså sådana här beslut är förstås jättelångsiktiga. Det handlar om vad som behövs 15, 30, 40 och 50 år framåt och sånt. Och nu verkar det inte som att det kanske kommer vara så högkonjunkturmässigt tätare trafik de närmaste 2-3 åren. Och sådär. Men för Sveriges framtid, för vår position, tillväxtkraft och välstånd och sånt där, kan vi klara det med om vi liksom djupfryser Arlanda som det är nu?
Alltså jag är inte expert på rullbanor, men det är klart att om 98% av flygtrafiken försvinner från Swedavia så kan man förstå att åtminstone Swedavia känner att det inte är riktigt läge att ta ett investeringsbeslut. Samtidigt den här osäkerheten som Maria beskriver, som jag citerade tidigare, med faktiskt två statsråd som ger helt olika version. Om man är en av de 800 anställda på Swedavia som har blivit varslad, eller om man tillhör de hårt prövade aktieägarna i SAS som har förlorat 40% av sitt värde bara i år, då skulle man ju egentligen vilja att man har en regering som antingen säger exakt vad man tycker, om det nu finns olika uppfattningar. Och det är ju inte konstigt, för det är ju två partier. Men man skulle också vilja veta, vad är liksom planen framåt här? För nu är det ju verkligen en osäkerhet där vi inte riktigt vet vad som gäller. Och de här återkommande uppgifterna genom många år, ska Lufthansa köpa SAS eller inte? Där tror jag att det kan finnas fler röster idag när vi har fått klart för oss att det är inte givet att det vi tycker just-in-time-leveranser av mediciner inom EU kommer att funka. Det finns nog fler som röstar för ett nationellt flygbolag för att säkra kommunikationen inom Sverige idag än det kanske fanns före covid-19-krisen. Det tror jag är en aspekt man ska ha med sig också.
Men man ska ändå vara medveten om att när det gäller flyglinjer som är av väldigt strategisk betydelse för till exempel människor som bor i delar av Norrland som inte har så bra andra kommunikationer och så, flyglinjerna är ju upphandlade med statliga medel. Så att de har ju ingenting att göra med att man räddar SAS. Det är bara viktigt att ha det i bakhuvudet, tycker jag. Men det man ska göra med Arlanda, tycker jag, det är för det första så ska man göra en ny analys. Hur tror man att flygtrafiken och efterfrågan på flygtrafik kommer att utvecklas? Och sen ska man göra en fundering över, vad vill vi? Hur vill vi att flygtrafiken ska utvecklas? Därför att väldigt mycket av överhuvudtaget infrastrukturinvesteringar i Sverige genom åren har styrts av att man gör bara en prognos vart man tror att det kommer att utvecklas, och då gör man en kurva som baseras på vad man tror att ekonomin kommer att gå till, och sen så funderar man inte ett dugg över vad man egentligen vill ska hända. Det gäller både biltrafik och det gäller flygtrafik. Och för tåg så har man alltid bedömt att det kommer inte att öka med den ekonomiska utvecklingen av någon anledning. Fram tills ganska nyligen i alla fall. Så man måste lägga till också, vad vill vi? Hur vill vi att flygtrafiken ska se ut? Vilka linjer vill vi ha? Tycker vi att det är rimligt att en av de linjer man flyger mest på i Sverige idag är Stockholm-Göteborg, där det tar 3 timmar att åka tåg, till exempel? Och sen så ska man anpassa utvecklingen av flygplatserna utifrån dels vad man tror att efterfrågan kommer vara och dels utifrån hur man vill att den ska utvecklas. Då blir det liksom politikerna som styr det här, istället för att det bara man sitter där och väntar på att man ska få en prognos ifrån Trafikverket eller någon annan, och sen så bara följer man exakt vad de säger.
Jag frågar dig, Maria, klimatkrav på SAS som man liksom förknippar dem med de här extra 5 miljarderna. SAS verkar ju på en extremt konkurrensutsatt marknad. Tror du att det är möjligt att formulera så skarpa klimatkrav så att det verkligen får effekt? Med mindre än att man inte liksom drabbar konkurrenskraften för SAS för hårt. Eller, det är ju en balans här. Där de, skickar man de pengarna så kanske de inte kommer skattebetalarna och aktieägarna till godo om kraven på hur man ska klimatanpassa verksamheten blir så hårda att verksamheten ändå kommer fortsätta gå med förlust och vara ifrågasatt.
Alltså om man nu pratar om statsstöd så påverkar väl det konkurrenskraften på en massa olika sätt vad andra länder ger för statsstöd och sånt. Så just nu är ju konkurrensen helt satt ur spel oavsett, tänker jag. Men SAS har ju själva klimatkrav på sig. Alltså de har ju satt upp egna klimatmål. Svensk Flyg har som sagt sagt att man vill bli fossilfritt till 2030. Och det är klart att det finns kostnader i det där som man kommer att behöva ta. Men det finns ju också fördelar i det som innebär att man kan använda det i sin marknadsföring. Och det är ju ett problem att flyget under de senaste decennierna har bara i princip satsat på att konkurrera med pris. Och om man bara hela tiden gör reklam för att man ska flyga så billigt som möjligt, korta sträckor eller korta tider, helger i London eller whatever, då är det klart att då blir ju efterfrågan på det sättet. Om man däremot skulle välja att istället börja göra reklam som går ut på andra kvaliteter med flygande än bara att det ska vara priset, då är det klart att det finns kunder för det också. Jag är helt övertygad om att man kan konkurrera med att man är mer klimatsmart än sina konkurrenter. Om det är trovärdigt, om det är långsiktigt, om man visar att man har ett genuint engagemang och att man kan bygga på det under lång tid, så kommer man också kunna vinna på det, det tror jag.
Veckopanelen går vidare.
Ja, först är bilden delad där ute i Europa och runt om i världen. Det finns de som är kritiska, ja, men det finns också de som är faktiskt nyfikna på hur vi gör. Och det är ju inte så att Sverige har den absolut sämsta statistiken på det här området. Det är ju inte så. Sverige har faktiskt nu en överdödlighet som är normal för den här tiden på året. Man måste också se, har man dött av corona, covid, eller har man dött med? Det som är, som jag tycker är ett stort problem, det är naturligtvis att vi har så många som har dött på våra äldreboenden. Det har inte med strategin att göra, utan det har att göra med en effekt. Vi har en brist i samhället som vi nu rättar till.
Några av statsministerns svar i SVTs agenda senaste veckoslutet. Ja, vad säger ni, Stefan, om Stefan Löfvens fortsatta försvar av regeringens strategi?
Ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det är en beklämmande uppvisning som statsministern stod för under den här intervjun. Och det handlar väldigt mycket om att han är oinformerad och inte riktigt behärskar sitt ämne. Det framgår med all önskad tydlighet. En överdödlighet kan inte vara normal. Det är beklämmande att höra en statsminister uttrycka sig på det viset. Det var inte mycket som han fick rätt under den här intervjun och hade uppfattat på ett korrekt sätt. Vi har en strategi i Sverige som medvetet har gått ut på inte att minimera antalet smittade och dödsfall, utan att begränsa det. Det vill säga att man har syftat till att uppnå en flockimmunitet, även om man inte öppet vill medge det.
Är du säker på att det är så? Det är ju dementerat av alla möjliga att det skulle vara så.
Jag är övertygad om att det är på det viset. Om man inte satsar på smittspårning, testning och isolering, så vill man medvetet uppnå ett mål. I det här fallet att man skulle begränsa smitta men inte minimera den. Och det gör att fler kommer insjukna, fler kommer att dö. Sen hade man naturligtvis inte kalkylerat med att så många äldre skulle dö. Men det är väldigt viktigt att betona här att anledningen till just överdödligheten, för det handlar om, just på äldreboende, att så många äldre i Sverige har dött. Det är inte så att fler äldre har dött, det har han ju rätt i, jämfört med omgivande länder som Norge och Danmark. Där har också många äldre dött. Men poängen är här att en väldigt viktig, en avgörande anledning till att det ser ut på det här sättet, det är ju att vi har haft en och har fortfarande en okontrollerad smittspridning i Sverige. Och det ligger till grund för att så många äldre har avlidit på äldreboenden. Sen har ju också Folkhälsomyndigheten varit vag. Den har initialt haft fel på punkt efter punkt efter punkt. Den har inte givit instruktioner, klara rekommendationer och instruktioner till äldreboenden bland annat. Och vi ska komma ihåg en sak, att när man förklarade och beslutade sig i början på februari att detta är en allmänfarlig sjukdom, då träder smittskyddslagen i kraft. Och då ska man smittspåra, det står väldigt tydligt och klart. Och det har man inte gjort. Nu har man ändrat strategi. Och nu ska vi plötsligt masstesta och plötsligt aktivera oss på ett sätt som inte var aktuellt och som förkastades i början. Det är bedrövligt.
Thomas, du såg förstås också intervjun med Stefan Löfven. Vad viktigt tyckte du?
Stefan Löfven har fått kritik för att han inte har kommit till Agendas studio och ställt upp i direktsändning.
Det var en nyhet bara att han var där.
Ja, och att det var han kanske inte kommer skynda sig tillbaka heller, om man får gissa. Nej, men jag tänker att när statsministern säger att det inte är strategin det är fel på, utan det är brister i samhället. Och nu ska vi åtgärda dem. Då syftar han väl då sannolikt på hygienutbildningar och den typen av insatser. Men det är klart att strategin är ju liksom den samlade insatsen som Sverige gör här. Och vi hade ju naturligtvis kunnat utbilda dem tidigare, eller vi hade kunnat utbilda fler, eller vi hade kunnat haft skyddsutrustning. Den listan är ju så lång som vi inte ens behöver räkna upp den. Och jag tror liksom inte man kan särskilja de bristerna från själva strategin, för att de är ju ändå kända. Det är ju statliga utredningar som år efter år har påkallat bristen på beredskapslager och det delegerade ansvaret och problematiken med att i krislägen förhålla sig till en helt vanlig förvaltningsordning. Jag tror att det är jättemånga, om man nu får bredda, jag läste av en händelse Fredrik Reinfeldts bok igen med lite nya ögon. Första gången så liksom journalistläste jag den för att kolla liksom vad som nämndes och vad som var med.
Det är boken halvvägs.
Precis, och där tar han flera gånger under den boken upp varför den här förvaltningsordningen vi har är bra med så att säga, kommuner och regioner och länsstyrelser. Det som vi nu råder rätt samstämmig enighet om, att det där kanske inte är så optimalt. Vi kanske behöver någon sorts tydligare central funktion vid sådana här lägen. Jag tror att det kommer bli en stor diskussion efteråt kring just det. Hur ska vi liksom leda landet i kris?
Mm. Löfven sa till exempel att vi pekade med hela handen när vi fattade det här beslutet om att klassa det här som en allmänfarlig sjukdom. Maria, vad är din uppfattning av vad han åstadkommer i den här intervjun?
Ja, men jag tänkte precis här som Stefan att om man säger att överdödligheten är normal, då har man ju inte riktigt koll på hur statistik fungerar, för att då är det ju ingen överdödlighet i så fall. Om den är normal. Men han har ju rätt i att det finns de som är värre. Det gör det ju. Det finns ju länder som är värre än Sverige. Men det är ju otroligt sällan som en svensk statsminister är nöjd med att vi inte är sämst i världen. Så det var väl den reflektionen, tycker jag. I övrigt så diskuterade vi det här förra gången som jag var med i den här panelen. Och jag har samma synpunkt fortfarande. Och det är att om man vill ha den här typen av strategi som Sverige har valt, då måste man masstesta och smittspåra. Då kanske man hade kunnat klara av att ha öppet och inte göra de här kraftiga nedstängningarna som man har gjort i andra länder. Men i och med att man har valt att ha både öppet och sen dessutom inte utföra tester ens på de som är allvarligt sjuka, förutom de som då måste läggas in på sjukhus, då har man inte riktigt, tror jag, valt rätt väg.
Kan man säga att detta att inte göra den här stora testningen och smittspårningen från början, kan man säga att det var en del av strategin från regeringen?
Från regeringen, det är ju det som är frågan. Vem är det som är ansvarig egentligen för det här? Det är ju det som är ett av de stora problemen. Vi har en sjukvård som är regional i Sverige. Vi har en äldrevård som är kommunal i Sverige. Vad har regeringen egentligen för befogenheter att lägga sig i exakt vad man gör i regionerna och kommunerna? Och vad har man för ansvar att lägga sig i vad man gör i regionerna och kommunerna i ett sånt här läge? Regeringen har ju sagt ett antal gånger, nu ska vi testa, ni måste testa. Och regionerna bara, nej, det gör vi inte, för att det finns de här hindren. Ja, och då har regeringen inte egentligen ansvaret för att lösa de sakerna, utan det är regionerna själva som har. Och de gör inte det av någon anledning som säkert är väldigt logisk i deras resonemang.
Stefan Löfven sa också att bilden av är delad i omvärlden. Han sa att det finns andra länder som har en nyfikenhet på Sverige och det sättet som vi sköter det här. Kan det vara så att det faktiskt också finns här och var en beundran för den svenska modellen?
Ja, Bolsonaro hade väl varit lite beundrande, var det inte så?
Jag tänkte, när det här inslaget i Agenda som föregick intervjun spelades upp, då fick vi ju höra, tror jag bland annat, från våra grannländer hur man så att säga stänger Sverige utifrån utbyte som sker just nu. Och just när man spelar upp de ljudsynkarna, ljudcitaten, då visar man bilder från Stockholm idag. De bilderna är tagna kanske 30 meter från där jag bor, där det då ligger hundratals människor tätt på stranden. Folk badar, och väldigt illustrativt så kommer en vattenskoter i bakgrunden också via en av de här pirerna. Och det är klart att när man ser de bilderna, och samtidigt så har vi i veckan fått veta att jag tror att det var Gällivare kommun som stänger ner badhus, busstransporter, säger vi kan inte kontrollera smittan. Det är en ganska stor diskrepans mellan vad vi tillåter i samhället och det umgänge som man kan se på de här bilderna och som hela världen förundras över. Och en del kanske till och med beundrar, men framförallt förundras jämfört med då den okontrollerade smittan. Vi tar inga, vi testar inte, och enskilda kommuner måste stänga ner sin busstrafik.
Men misstror ni att Stefan Löfven menar det han säger, att han tycker att strategin har varit korrekt och hela tiden och inte behöver ändras? För det är det han säger ju att i grunden.
Stefan Löfven vet ju inte vad det här innebär. Han har ingen kunskap om det här. Han vet inte. Det han säger är att han upprepar det som han har fått en briefing om från Folkhälsomyndigheten och andra. Han kan inte ämnet, helt enkelt.
Och, men har en rådgivare, staber och alla. Ja. Så att i och för sig, det är inte så att personen som är statsminister ska behöva vara expert på det.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Han sa ju själv att jag inte är epidemiolog.
Nej, men som minister, och speciellt om man är statsminister, så måste man kunna värdera information. Han ska ju fatta beslut. Han är ju trots allt statsminister. Och det är regeringen som har det yttersta ansvaret för det här. Och då måste man ha så mycket kunskap och så mycket förmåga så att man kan tolka den information som kommer. Inte bara från Folkhälsomyndigheten utan överhuvudtaget från experter. Det finns olika synpunkter, olika åsikter om det här. Och då måste man ha så pass mycket kunskap så att man kan fatta rimliga beslut. Och inte bara vara i händerna på myndigheter.
Som sagt så är det ju väldigt otydligt vem det är som är ansvarig för det här. Men jag vill ändå påpeka att det är ju väldigt många människor som kritiserar strategin och tycker att man skulle ha hårdare krav på att folk håller sig hemma och håller sig ifrån varandra och så vidare. Som sen ändå går ut och umgås med folk och tänker åka på semester och sådana saker. Och då kan man ju också fundera lite över den diskrepansen. Är det så att vi ska bete oss på det sättet bara för att vi inte får order ifrån regeringen att vi inte ska göra det? Eller har man kanske också något individuellt ansvar för att försöka undvika smittspridning?
Det är klart att det är ett problem om statsministern uttalar sig om statistik i tv på söndagskvällen, och på måndagen tror jag så skickar SCB ut ett pressrelease där man förklarar hur statistik fungerar och i princip tillbakavisar regeringschefens påståenden i direktsänd tv. Det inger ju inte förtroende.
Det här ser man ju också i Storbritannien till exempel, där man har fått jättemycket kritik från sin statistikmyndighet för hur man behandlar rapportering kring corona.
Mm. Till sist, nu blir det lättnader, hör vi från UD då, så att reserekommendationerna handlar om utlandsresor blir annorlunda ganska snart, så det blir tillåtet att åka till ett antal länder i Europa, inte riktigt alla men till ganska många. Finns det risker med det här att Sverige nu är på väg att dra tillbaka en del restriktioner?
Och det är väl risker för de andra länderna, tänker jag.
Ja, men det kan väl vara så att med mera resande och fler kontakter så kan väl också några idag icke-smittade svenskar kan tänkas bli smittade när man är ute och reser, även om...
Alltså de facto är det ju större risk just nu att man blir smittad i Sverige än att man blir smittad i till exempel Spanien.
Mm. Men vad säger europeisk solidaritet i en sån här fråga? Hur borde det vara?
Jag tycker att det är helt rimligt att man försöker öppna gränserna mellan länderna. i det här läget. Men att det, såklart att det måste göras med ett visst ansvar också.
Jag tycker att det är lite svårt att förstå den här kritiken som ju bland annat vår utrikesminister har formulerat, nämligen att man ska vara solidariska och vi ska också få resa och Sverige ska inte stängas ute. Själva när vi diskuterar inom Sverige, hur ska vi göra med skolor, hur ska vi göra med olika offentliga sammankomster, då är vi ganska pigga på att säga att men det är en smittskyddsläkare och vi har tillämpat en striktare lagstiftning och då kan man stänga ner verksamheter av försiktighetsprinciper. Och då måste naturligtvis andra länder få kunna fatta liknande beslut för större geografiska områden. Och det kanske är så att statsministern har rätt. Vi kanske säger här om 3 år att när vi har räknat på allting med lite distans så kanske inte utfallet av de olika strategierna skiljer sig så mycket, men de facto så kunde vi ju se siffror i tv och har fått i media varje dag, så ser det ju åtminstone nu ut som om vi är värre drabbade, och då är det väl rimligt att andra länder försöker undvika att få samma situation. Det kan man ju förstå. Så
ja, jag kan förstå det från deras perspektiv, men jag tycker att det är inte helt orimligt att Sverige låter människor komma hit. Nej. Men sen om de andra låter dem komma tillbaka, det är ju en annan fråga.
Men vi sitter så här, är man smittad, ska man vara hemma, finns det, alltså, det är många människor som har avstått stora begravningar, bröllop, middagar, bjudningar enligt samma logik som nu andra länder förhåller sig till hela Sverige.
Veckopanelen är en podd från Kvartal.
Till USA nu och Black Lives Matter-protesterna som följt på afroamerikanen George Floyds död.
Protesterna har bland annat lett till att ett antal statyer som föreställer personer som förknippas med slaveri och rasism har välts över ända.
Och vi börjar i Norrköping där människor protesterar mot statyn av köpmannen Louis de Geer. De Geer var en köpman alltså som levde på 1600-talet och då grundade stadens textilindustri. Han var också delaktig i slavhandel i Västafrika.
Ja, om både Studio 1 och SVTs kulturnyheterna har senaste veckan berört krav på att avveckla statyer över prominenta profiler som har hamnat i onåd hos opinioner. I USA var det Christopher Columbus, i Norrköping Louis de Geer, och i Stockholm och i Lund så står botanikern och läkaren Carl von Linnés staty, och nu reses krav på att både de Geer och von Linné ska flyttas bort. Ja, vad ska vi med statyer till, Maria Wetterstrand?
Ja, de är ju en slags hyllning till den personen för någonting som den har uppnått och skapat, som vi har sedan byggt vidare på och som har gett oss mera kunskap eller ekonomisk utveckling eller mera land i fallet med vissa kungar som det finns statyer över och så vidare. Men många av dem är ju också förknippade av, med övergrepp och att man har hanterat världen på ett sätt som man då ansåg vara normalt men som vi nu ser som extremt rasistiskt eller kolonialistiskt. Så att det är klart att det finns en dubbelhet i det här, hur man ska hantera det. Jag tycker att det är en ganska rolig grej som jag har tänkt på en hel del under de senaste åren vid flera olika tillfällen. Det är att det var ett par miljöpartister för ett antal år sedan som lade en motion i riksdagen som blev ganska hånad då när den kom. Men som gick ut på att man skulle plocka bort ett antal statyer av kungar som man ansåg inte hade betett sig väl i sina erövringståg runt omkring i världen. Och att man skulle införa en statykyrkogård. Och där man skulle då kunna förpassa ett antal statyer till som man inte ville ha i den offentliga miljön. Men som man ändå liksom, man vill inte avskaffa.
Man ska begrava statyerna
alltså. Man ska alltså inte begravas, utan de ska stå där och man ska kunna titta på dem.
Okay.
De ska inte grävas ner
under jorden. Jag förstår.
Ja, och så ska man kunna få då den historiska berättelsen. Så vi ska inte gömma vårt kulturarv, vi ska inte försöka dölja vår historia. Men man kanske inte måste hylla dem med en plats i den offentliga miljön. Jag börjar tycka att den där då så hånade motionen faktiskt är helt rimlig.
Vi försöker tolka vad Maria menar med detta. Stefan Krakowski, vilken ställning ska statyer ha i ett samhälle som det svenska?
Alltså det, jag kan förstå synpunkten när det gäller just statyer som föreställer personer som kanske inte har varit sådär jätterumsrena tidigare. Men i min principiella ståndpunkt är faktiskt att vi ska inte riva några statyer. Vi ska ha dem kvar. Jag får väldigt obehagliga associationer när det gäller just att slå sönder statyer. Jag tänker på alltså överhuvudtaget rörelser som kräver en sorts att vi ska gå tillbaka till år noll och utplåna den tidigare historien som Röda Khmererna i Kambodja eller där ISIS slår sönder tusenåriga statyer.
Det är de vibbarna du får alltså?
Ja, det är de vibbarna jag får. Eller liksom att man ska bränna böcker och bokbål och så vidare. Och dessutom har det varit så många övertramp från medlemmar i Black Lives Matter. Jag läste om dagen att mitt emot Vita huset så finns det en staty på en polsk frihetshjälte, Tadeusz Kościuszko, som levde i mitten på 1700-talet. Och den är nedklottrat av obscena ord, och man urinerade på den här statyn och ville få bort den. Den står mitt emot Vita huset, det hände nu i dagarna. Tadeusz Kościuszko var en frihetshjälte, han slog under amerikanska frihetskriget och blev brigadgeneral så småningom. När han dog så donerade han sina pengar till befriandet av svarta slavar och till utbildning av dem. Det har med demonstranterna ingen som helst aning om överhuvudtaget.
Vi ska komma tillbaka till det där, men kvar ett tag i Sverige. Louis De Geer alltså, som ju då är staty i Norrköping. Han är ju en tungviktare där. Han var köpman, industrialist, den svenska industrins fader har han kallats för. Och också slavhandlare. Thomas Mattsson, kan det finnas något fullgott rimligt skäl att diskutera en att riva ner statyer över sådana människor? Kan det finnas en poäng?
Att diskutera, ja. Och den diskussionen kanske slutar med att man sätter upp en plakett bredvid där man kompletterar så att säga, historieskrivningen med kunskap och insikter och uppfattningar som kanske inte rådde i samhället när statyn sattes upp. Men jag tycker, precis som Stefan, att man associerar till rensningar av böcker, bibliotek, nedplockning av konst på utställningar som man inte tycker är lika passande idag. Det är liksom allmänt stötande att få läsa att det finns människor som vill riva statyer av Winston Churchill i Storbritannien. Då tänker jag så här, då har vi väl ändå passerat en gräns av historielöshet.
Men varför kommer det här fram just nu då, den här sortens idéer?
Därför att vi influeras av nyhetsrapporteringen från USA. Och där har den debatten funnits länge kring sydstatsgeneraler, kring företrädare för slaveriet då, som ju folk har fortfarande sydstatsflaggor och sådär. Så det är klart att det är en konflikt som vi har ärvt över med tanke på den uppmärksamhet som råder nu.
Ja, Maria? Jag tänker att det finns ju också alltid människor i den här typen av rörelser som gillar det våldsamma och som gillar att slå sönder saker och som gillar att använda det som en ursäkt för att ta till olika typer av våld mot både människor ibland men framförallt mot egendom. Och det vänder jag mig emot naturligtvis. Men däremot så tycker jag att själva den här frågan om vilka vi ska hylla i den offentliga miljön, den tycker jag är helt relevant att lyfta upp. Och varför skulle det vara så att just exakt de statyer som vi råkar ha satt upp just nu, de ska alla vara kvar? Men det kan man väl ompröva. Nu är det inte jag som ska bestämma vilken staty man ska ha i Norrköping. Det får de väl göra i Norrköping, tänker jag.
Men det är just nu, det är ju inte så att det är just att det är nyupprästa statyer det här. Det är ju ofta jättelänge sedan.
Ja, precis. Så det är väl inte helt orimligt att man lyfter en diskussion om man vill ha dem kvar. Eller om man kanske har några andra personer i en stads historia som man skulle vilja hylla. Jag har inga synpunkter på Louis De Geer, därför att jag tycker att det är Norrköpingsbornas sak att bedöma vilka statyer de vill ha. Och om jag hade bott i Norrköping så hade jag kanske ryckt på axlarna eller tyckte man skulle sätta upp en kompletterande plakett eller vad som helst. Jag har inte jättestarka åsikter om det. Men jag tycker att själva principen, så här, vad är det för människor vi hyllar? Ja, det är jätteofta män till exempel. Är det bara män som har byggt den svenska historien? Nej, det är det ju inte. Ja, det har man börjat fundera på senare år. Kanske vi ska sätta upp lite fler statyer som föreställer kvinnor som har varit betydelsefulla i våran historia. Så det finns väl många saker i det här som är viktiga. Därmed är det inte sagt fritt fram och vandalisera vad ni har lust med. För det tycker jag verkligen inte att det är. Jag tycker inte man ska vandalisera och slå sönder saker.
Jag är från Enköping, men jag lägger ändå min röst på att låta statyn stå kvar. Jag tänker så här, i skolavslutningstider i Enköping så finns det en fin park och där står doktor Westerlund, en byst av honom. Och dit paraderar då i normala år alla skolelever som tar studenten och så sätter man en studentmössa på doktor Westerlunds huvud. Och han är då en av stadens stora söner och han vårdade kungen bland annat på sin tid. Men det är ju säkert så att om man skulle gå igenom doktor Westerlunds liv så kommer man säkert hitta patientgrupper som han inte tog emot eller någonting sånt. Och då frågar han, ska det då betyda att inte han ska få ha sin byst i skolparken? Jag vänder mig lite mot det faktiskt. Får jag fråga dig, Maria, jag har nämligen också läst 3 biografier på kort tid om Gustav Mannerheim och då har jag förstått att den här ryttarstatyn av honom i Helsingfors vid olika tillfällen har varit så här kontroversiell. Är det en diskussion som förs?
Ja, jag vet inte faktiskt riktigt, men det är klart att det finns säkert kontroversiella delar i hans historia också, även om många anser han vara en viktig man för Finland. Och sen kan ju det där, och jag tycker det man ska försöka undvika, det är att man ska riva olika statyer beroende på regering. Alltså man ska ha någon slags överenskommelse om hur man ska göra med en sån som Louis de Geer till exempel, över partigränserna, så att det inte beror på liksom vilken man gillar. Ja, är det sossarna som styr i Norrköping? Ja, det är det ju nästan jämt faktiskt. Men då blir det bara statyer av Lars Stjernkvist eller någonting sånt. Så enkelt ska vi inte göra det
för oss. Stjernkvist har uttalat sig väldigt tydligt för att Louis de Geers staty bör vara kvar, ja. Och att en information påminner sig om allt som han har gjort, inklusive. Men det finns kanske en parallell till statyrivningar, det som en del kallar för deplattformering och andra för cancel culture. Det är kanske lite olika saker, men alltså att människor avbokar sin medverkan i arrangemang där någon annan person ska medverka och som har gjort eller uttalat saker som man starkt ogillar. Och det senaste exemplet där är Alexander Bard som nu lämnar juryn i tv-programmet Talang efter en tweet där han dels kraftigt kritiserade rörelsen Black Lives Matter, dels uttalade att svarta människor borde ta sig kragen, försörja sig själva och inte leva på bidrag. Då ställde hans jurykollega Bianca Ingrosso ett ultimatum. Om Bard är med Talang så inte jag det, skickar hon ut. Och ett dygn senare var Alexander Bard borta från Talangjuryn. Har vi fått en cancel culture, en avbokningskultur, Stefan?
Ja, det har vi. Det visar väl fallet med Alexander Bard, och det här är också någonting som importerat väldigt mycket från USA. Den som är mest kränkt vinner, helt enkelt. Det är det som är det hela går ut på. Så att, det tycker jag väl.
Och här hade du en koppling då till George Floyd-fallet i Minneapolis då, som ju en polis kvävde till döds, kan man säga, genom sin agerande där. Och så har vi haft de här demonstrationerna i Sverige, även om som genomfördes med tusentals personer fast det inte var tillåtet. Har det blivit så nu i atmosfären att alla anständiga människor måste uttrycka stöd för Black Lives Matter?
Nej, det är klart att man inte måste det. Jag är kritisk mot delar av Black Lives Matter. Jag tror inte att de som... Alltså det är ju ett nätverk det här. Det är ju liksom lite franchise utforma den här organisationen. Och det är klart, som Maria var inne på också, att jag tror verkligen inte att de som har grundat och som leder organisationen uppmuntrar eller tycker att det är speciellt angenämt med plundringar och vandalisering. Icke desto mindre kan man ju notera att BLM-rörelsen har tidigare i ett manifest som nu visserligen är borttaget, men det finns rester kvar av det, har haft förbindelser med ganska skumma organisationer som Muslimska brödraskapet. Och just de... Och det har funnits fler exempel på senaste tid, både i Paris och i USA, med väldigt obehagliga antisemitiska manifestationer. Det finns en...
Finns det kvar sådana stämningar idag, menar du?
Ja, det är ganska färskt. I Kalifornien finns det, utanför Los Angeles finns det ett område som heter Fairfax, som är ett judiskt område, där BLM demonstrerade och vandaliserade judiska butiker. De sprayade obscena slagord på Raoul Wallenbergs staty. De angrep judiska skolor och skanderade. Och i Paris skanderade man antisemitiska slå tusentals människor under BLM-baneret. Och det finns såna här otäcka tendenser som vi har noterat, men... Jag tror att i grund och botten så håller jag naturligtvis med de flesta andra att det som har hänt i USA och de problem som finns när det gäller de svarta situationen i USA måste man ta på största allvar. Och jag har ingen anledning att tro att den övervägande delen av BLM-rörelsen vill göra gott och vill åstadkomma en förändring. Jag blir illa berörd när demonstranter i Stockholm skanderar ner på knä eller skanderar hela Sverige hatar poliser och kräver att människor som har en ljus vit hudfärg ska ta på sig en sorts kollektiv skuld för saker och ting. Det är inte acceptabelt.
Nej, men det var ju precis det som Alexander Bard gjorde med den här tweeten. Det var ju att han klumpade ihop alla människor av en viss hudfärg och menade att de kollektivt skulle ha ett ansvar för sin egen diskriminering och sin egen historia, där man har blivit utsatt för till exempel slavhandel och också väldigt mycket rasism. Och han är ju individualist, alltså en extrem individualist. Men den här tweeten så gör han ju precis motsatsen. Han säger att alla svarta har ett kollektivt ansvar för att svarta är diskriminerade och att de som grupp ska skärpa till sig. Det vill säga en individ som har en viss hudfärg som då inte alls har någon som helst skuld i sin egen diskriminering ska då ändå ta ett kollektivt ansvar för att själv ha blivit diskriminerad. Alltså den egen, man är på något sätt skuldbelagd för att svarta är diskriminerade. Och det är ju det som är problemet med det här. Problemet är ju inte om man kritiserar Black Lives Matter-rörelsen eller att vissa människor begår våldsdåd i dens namn eller någonting sånt. Det skulle han ju inte ha fått sparken för om han hade gjort. Han har skrivit en extremt rasistisk tweet. Och då blir folk förbannade. Och det, ja, det får han ju göra. Han får ju tycka precis vad han vill naturligtvis. Men det innebär ju inte att man måste ge honom alla jobb i världen samtidigt.
Han har också skrivit, Alexander Bard, att Martin Luther King, som ju är en ikon för väldigt många som vill, som står bakom att alla människor är lika värda oavsett hudfärg, skulle inte ha sympatiserat med Black Lives Matter. Han såg sig Alexander Bard kunna veta. Vad tror du det, Thomas?
Jag tror... Svaret på den allra första frågan, har vi en cancel culture? Det säger jag otvetydigt ja. Man försöker tvinga bort åsiktsyttrare från olika sociala plattformar. Man kontaktar deras arbetsgivare. Man kritiserar medier genom att försöka uppmana annonsörer att sluta investera pengar i de medierna och så vidare. Så att, tyvärr så är det så. När det gäller Alexander Bard så tror jag kanske inte han är, och den här tweeten vi pratar om nu är så ett typfall på det. För jag tror att beslutet som TV4 tog var nog delvis sprunget ur att det har varit ett antal uttalanden som Alexander Bard har gjort genom åren och en återkommande diskussion kring om han ska medverka i Talang som är ett rent underhållningsprogram. Så det är nog snarast ett kommersiellt beslut som TV4 har fattat. Det är inte så... Alltså han skadar helt enkelt TV4s varumärke.
Men det lär vara så att produktionsbolaget som gör Talang åt TV4, det var de som framför först krävde det här.
Ja, det tror jag, det har inte TV4 bekräftat, så där tror jag man ska ge TV4 benefit of doubt. Men jag tror att det är klart att situationen blir ju sån att när till exempel i söndag så har Dagens Industri en stor artikel om Telias aktie och att det nu är dags att faktiskt investera i den folkaktien som ju har haltat betänkligt inom åren. Under det så ligger då en artikel om Alexander Bard med rubriken Telias TV-kanal och så vidare. Och det är klart att ett kommersiellt företag som utsätts för den här kritiken som har en, inte en anställd men ändå en medarbetare, en kontrakterad medarbetare, när man associeras med den typen av uppfattningar, då är det klart att då ligger nog nära till hands att man vill skydda sitt varumärke och då så väljer man att släppa till exempel Alexander Bard i det här fallet. Men det är värre tycker jag. När vi har människor som uttrycker en, och Axel Barsson kommer ihåg, det är ju en politisk opinionsbildare. Han har ju många gånger velat provocera med den här typen av uttalanden. Men det är värre tycker jag när olika människor som uttrycker uppfattningar som kanske inte har Alexander Bards egna plattformar, när de ska skrämmas bort från den offentliga debatten, när de inte ska få yttra sig. Och när det tycker jag är liksom en allvarlig form av cancel culture, än att, jag håller med Maria, det är liksom inte givet att Alexander Bard ska sitta med i TV4 på bästa sändningstid. Han har ju pengar så han klarar sig och det gör också TV4.
Vad tänker du på för människor då som inte har kvar sin plattform?
Vanliga personer som kanske har ett politiskt engagemang till höger eller till vänster som uttrycker det och som får löpa gatlopp i till exempel i sociala medier eller på hatsajter, eller personer som har fritidspolitiker vars arbetsgivare blir kontaktade och ifrågasatt. Alltså det finns ju en konsensuskultur i Sverige och den så att säga vanutnyttjas av människor och röststarka grupper som sätter tryck på organisationer, arrangörer. Man ska plocka ner tavlor, man ska inte låta vissa människor få delta i debatter och så. Och det hotar ju liksom det offentliga samtalet.
Alltså jag delar den uppfattningen. Jag tycker att man alldeles för lättvindigt många gånger faller för det här trycket ifrån människor. För någon som ibland kan vara en ganska liten grej kanske om man tittar tillbaka på det sen efteråt, men som var stor just i den där stunden. Och där straffet mot den här personen som kanske bara har varit lite slarvig hur man har uttryckt sig och som inte är så van kanske att vara i media eller råkat skriva en dum tweet eller någonting sånt. Överlag så är straffet inte i relation till brottet om man säger så. Och det kan gå åt båda hållen. Det kan ju vara, dels så kan det ju vara folk som blir trakasserade för att de är flyktingvänliga av högerextremister så att man slutar sitt engagemang för att man på deras sajter blir uthängd. Men det kan också vara folk som kanske har sagt någonting som uppfattas som rasistiskt eller intolerant och som sen blir uthängda i andra typer av medier. Vi ser J.K. Rowling diskussion i England nu om transsexuella som har blivit väldigt het. Mm. Och det är så här, hela den här diskussionen om de här sakerna. Och sen så är det ingen som står, det är aldrig någon som vågar stå upp för den som är kritiserad i de här lägena. Och det kan jag också ha lite problem med. Nu är det ju en del som står upp för Alexander Bard, så då blir det ju ändå någon slags rimlig diskussion för att han är så pass ändå populär i vissa kretsar. Och jag tror faktiskt att han är ju en ganska rolig person att ha i tv, så att jag är inte säker på att de tjänar pengar på att ta bort honom. Men i vilket fall som helst så är det ju relativt ofta som ingen står upp för den som är utsatt för kritik. Och det kan jag ibland känna att det där blir lite ensidigt i media. Alla tidningar, alla journalister springer åt samma
ensidigt
håll också. Ja, men det är väldigt ofta så. Om det är en politiker som är utsatt för kritik också, som har gjort någonting, som har blivit kritiserad för, alla journalister springer på samma håll. Springer åt exakt samma håll. Det är inte en enda journalist som då vågar kanske ta upp en annan sida av saken eller göra någonting annat. Så att det är klart att det finns någon slags konsensuskultur som inte riktigt blir bra, särskilt när man tittar tillbaka i efterhand. Så det kan jag hålla med om. Men just i fallet med Alexander Bard, så just den här gången tycker jag det var rimligt.
Ja. Okej, nu kastar vi in era bidrag här på temat veckans ord eller veckans person. Vad har ni att komma med?
Jag fortsätter på Telia-spår. Jag ser Alison Kirkby som är ny vd för Telia som har gett sin första intervju. Och hon är säkert väldigt glad över att slippa öppna Twitter med en orolig känsla. Jag hade tänkt säga Bianca Ingrosso, jag vet inte om ni såg det, men hon var nog faktiskt förra veckans namn, men det kom alltså en nyhet om att influencer Bianca Ingrosso hennes bolag redovisar 27 miljoner kronor i vinst. Det är ju faktiskt rätt imponerande. Det säger ganska mycket om...
Jobbar det flera influerare än hon på det, eller?
Nej, men hon har ju säkert personal som hjälper henne med smink och bilder och styling och sånt. Men jag tycker det säger rätt mycket om den så att säga media och sociala mediekonsumtion och hur reklammarknaden förändras. Men jag återgår ändå till Alison Kirkby som superhyllad person, har uppenbarligen har varit jätteduktig på Tele2, tar sig nu an Telia som ett sorgebarn för många så här, folkaktieägare.
Är Telia ett telekommunikationsföretag fortfarande eller är det också ett medieföretag?
Det är väl ett huvudsak, mediedelen, det är så här, TV4, är ju en liten del.
Det är
del.
Inte bara TV4, det är ju annat också.
Det är finska MTV och det är C-more, men det är en liten del av Telias verksamhet. Den skulle dock kunna vara privatägd, det är ingenting som svenska staten behöver äga. Så skjuter jag in. Vad tycker ni om det? Maria, ska vi äga
Telia? Om vi ska äga Telia?
Via staten?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Stefan?
I alla fall alltså möjliga nätet, men inte bolaget i övrigt.
Nej, jag håller med om det. Jag har faktiskt ett ord som ligger mig varmt om hjärtat. Coronahaverist. Jag tycker så fruktansvärt illa om det, därför att ordet slängs ju i ansiktet på alla de som är oroade över de höga dödstalen.
Har du fått höra det, Mandro? Det låter som att det här lite grann bottnar i dig.
Nej, men jag har inte fått det direkt kastat i ansiktet på mig, men kanske indirekt då i så fall, eftersom jag oroar så mycket över den situation vi har i Sverige. Men coronavirus, det är, tycker jag, vittna om en sorts en obehaglig distansering och nästan oempatisk inställning där man anser att de som är oroade över de höga dödstalen och smittspridningen är haverister, alltså rättshaverister eller alarmister.
Det är som pandemins privatspanare.
Ja.
För att anknyta till tidigare diskussion.
Ja, det finns någon definition att corona, att haverist, en personlighet präglad av bristande sunt förnuft, pedantiskt regeltänkande och uttalad envishet.
Ja.
Så.
Ja, men det är bra. Tack för det bidraget.
Mm. Ja, men då måste det ju ändå vara statsministern, Stefan Löfven, den här veckan. För honom har vi ju inte sett på länge innan.
Med normal överdödlighet.
Ja, precis. Normal överdödlighet får bli ordet då.
Vad gäller enig?
Om drygt en vecka är vi ju inne i juli, som för många är semester. Sommarlov är det ju redan för de flesta elever och studenter. Hur ska man använda sin sommarledighet på bästa sätt nu när hela samhällsmaskineriet på något sätt är marinerat i frågor om smittspridning och antikroppar och fortsatt social distansering? Panelens bästa semestertips.
Köp en papperstidning.
En papperstidning?
Ja, varför inte? Stöd god journalistik.
Det kan man ju slå ihjäl flugor med också.
Den kan användas till att slå in fisk. Det finns många användningsområden. Folk brukar hitta gamla tidningar i husväggar på sina sommarhus också. Det kan vara väldigt roligt att plocka fram om 50-60 år.
Jag har en Hänt i veckan från 1965.
Ja.
Den släpper jag inte.
Jag tycker man ska umgås med sina nära och kära så mycket som det går. Reflektera över sitt liv. Vad vill jag? Är jag lycklig med det liv jag har? Vill jag ändra på någonting? Tid till reflektion.
Ska det göras på kammaren i ensamhet eller i dialog med människor som man känner och träffar?
Först och främst i ensamhet, i sommarstugan, utomhus, inomhus. Det man känner,
i sommarstugan, du utgick från att folk har en sommarstuga. Ja,
eller under båtutflykten eller i stan eller var man nu trivs och kommer vara någonstans.
Jag vet att det låter extremt politiskt korrekt, men jag tycker vi ska ägna en tanke åt alla de inom sjukvården som inte får ha sin semester på grund av den här pandemin, som sätter ett hårt tryck på att de finns närvarande på sina arbetsplatser. Och av respekt för dem så ska vi hålla hyfsad social distans till varandra och begränsa umgänget till ett någorlunda rimligt antal människor.
Det var precisa besked det.
Eller hur? Visst var det politiskt korrekt också? Så lagom vakt, precis som en politiker skulle ha sagt det.
Det var väldigt klokt. Ja. Jag håller helt med.
Stort tack till panelen vecka 25. Maria Wetterstrand, för detta språkrör, numera hållbarhetsprofil i Finland och Sverige. Tack så mycket.
Tack.
Stefan Krakowski, psykiater här och nu och författare.
Tack.
Och Thomas Mattsson, för detta chefredaktör och senior rådgivare på Bonnier.
Tack.
Vi har en veckopanel kvar före kvartals semesterledighet och den kommer om en vecka, lördag den 27 juni, tidigt på morgonen. Vi har massor med läsvärda texter på sajten om studieförbundet Ibn Rushd och vilka värderingar som vägleder verksamheten och hur mycket statliga och kommunala pengar som har pumpats in i det. Om att regeringen enligt Inga-Britt Ahlenius har abdikerat, om näthögen och arga unga mäns inflytande på nätet och ja, om statyer och deras roll som berättare om både goda och dåliga skeenden historiskt. Och flera av våra essäer och artiklar finns också inlästa av våra suveräna kvartalröster Johan Rabeus och Marika Lagerkrans. Jag hoppas att ni får en avkopplande midsommarhelg eller en aktiv sån om ni har chansen och önskar en sån, eller en lugn helg eller kanske arbetsam. Ja, det finns de som jobbar också under storhelgerna. Och så ber jag er att inte glömma bort det som ni ska komma ihåg. Att tänka själv. Vi hörs snart igen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.